Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag har jag en av mina idoler på tråden faktiskt. Hon har alltid något lågt att säga och hon är den jag delar mest på Facebook. Ja, utav de bloggar jag delar så delar jag henne mest. För jag tycker alltid hon har kloka saker att säga. Hon är terapeut, hon är beteendevetare, hon skriver böcker, hon är mindfulness-instruktör. Hon håller kurser och föreläsningar. Välkommen Maria Hellander.
Hej, Benny. Tack så jättemycket.
Tusen tack för att du ställer upp.
Ja, men självklart. Det här verkar ju jättespännande. Och jag har lyssnat lite på dina poddar tidigare.
Ja, jag tycker att nu blir jag nervös.
Ja, men jag tycker du ställer kloka och bra frågor. Och jag menar, efter den här introduktionen så är det nog jag som ska bli nervös, tror jag.
Ja, nej, men det stämmer faktiskt. Jag delar jättemycket av dina blogginlägg och jag tycker ofta, det kanske är att de träffar mig personligen också, men jag tycker de är fantastiskt bra. Du har så mycket kloka saker att säga. Så det här ska bli en intressant intervju.
Ja, vad roligt att höra. Tack så mycket.
Och tack för att du ställer upp när du är ute i skogen och antistressar dig själv.
Ja, precis. Ja, just det. Ja, men självklart. Det är absolut det bästa stället, tror jag. Och lugnt och avkopplat kunna prata om såna här saker. Jag befinner mig på mitt landställe som ligger precis vid Dalälven. Och här brukar jag landa.
Underbart. Underbart. Och det tänkte jag skulle bli lite grann temat idag också. Det är ju så, du kan en massa olika saker och dina böcker handlar inte bara om stress och kloka ord, utan det är även mycket matlagning och sånt där, vet jag ju. Men jag tänkte ändå att temat för intervjun, för att vi då ska ha ett tema, tänkte jag skulle handla just om stress. Mm. Och jag tänkte så här, hur ska jag lägga upp det här? Och då kom jag på den otroligt intelligenta idén att jag ska ta det här som en timmes, max en timme, självhjälp. Så att jag kommer hela tiden att utgå från mig själv. Är det okej?
Okay? Ja! Ja. Det var lysande.
Ja, tack. Här tjänar jag massa pengar och så.
Ja,
så gissar jag att många kommer att känna igen sig såklart i mina saker. Men jag tänkte börja med att du får berätta kort om vem Maria Hellander är.
Det kan jag göra. Och nu har ju du redan lagt upp det väldigt bra. Så nu utifrån, förutom de sakerna, när du har berättat vad jag pysslar med och vad jag gör när jag inte befinner mig på mitt landställe, så är det ju just det här att jag, som du sa, jag jobbar ju som samtalsterapeut och är beteendevetare. Så jag brukar, den största delen av mina dagar så brukar jag träffa människor. Och individuellt eller i grupp. Och hjälpa dem att nå sina mål. Att må lite bättre, att bli lite gladare. Det finns människor som är sjuka som kommer till mig och pratar om det. Om depression och liknande. Det jobbar vi med. Och sen så skriver jag rätt mycket. En stor del av min tid, arbetstid, ägnar mig åt att dels att blogga, som du sa, men även att skriva böcker och manus och annat spännande.
Spännande. Och jag vet att vi kommer att återkomma till dina olika webbsidor och sådär sen. Men jag vet att du har en speciellt om stress, är det inte så?
Ja, det stämmer, ja. Det stämmer.
Men vi kommer att komma tillbaka till de sakerna sen. Och sen också kommer jag lägga ut såklart länkar till dina olika sidor.
Ja.
Men då börjar jag med mina problem helt enkelt.
Ja, men vad modigt av
det. Ja, visst, ja, det är inte så djupt som det låter. Men det är lite, alltså, det var en lite kul tanke jag kom på jag är stressad som många andra, tror jag, jag har läst också att det är en av de största hälsoriskerna idag. Alltså det är stress på många olika sätt, att det kan ge följdsjukdomar och annat.
Ja, men
för att börja med något praktiskt då, så tänker jag så här, att jag har det går i vågor, men alltså hur ska jag komma ur greppet att eller egentligen det grepp mobilen har på mig. Jag som säkert många andra också, har händerna ingenting att göra, så åker händerna ner i fickan och plockar upp mobilen. Och det är otroligt stressande. Och det skrämmande är att man nästan inte kan bestämma över det själv. Är det något du känner igen hos andra också, att man stressas av dagens teknik och att man är så lätt nålig?
Absolut, visst är det så. Och det som är så, som är så riktigt skrämmande tycker jag, Benny, det är ju att faktiskt att det går neråt i åldrarna. Och att nu är det lärare som har problem att få barnen att fokusera på lektionerna. Just därför att de inte kan låta bli sina mobiler. Och det tycker jag är riktigt läskigt. Jag pratade med en lärare faktiskt häromdagen som berättade att det blir svårare och svårare att behålla barnens uppmärksamhet. För att de är så vana vid att saker och ting ska gå så fort nu. Och man ska få det så snabbt levererat. Och det är riktigt otäckt. Men när man arbetar, ofta så har man ju sin mobiltelefon i arbetet. Men även så har man det privat. Många har ju även en och samma mobiltelefon privat och i arbetet. Och det tycker jag är ett av de största misstagen. Där är någonting som de flesta av oss måste se över. Så att man har en mobiltelefon som man faktiskt kan stänga av när man har slutat att jobba. För då kan du lägga undan den. Annars är det risken att du ganska snart sitter även och läser sådana jobbrelaterade mejl eller liknande. Så det är det första steget för att bli av med mobilstress. Att separera jobbet och det privata. Det andra steget tycker jag är faktiskt att införa så mobilfria stunder under dagen. Att bestämma att jag faktiskt inte ska nås. Eller jag kommer inte att läsa av mina mejl eller titta på Facebook eller liknande. Under kvällarna eller under de timmarna när jag sitter och äter med min familj. Eller nu när jag tar den här skogspromenaden eller vad det nu är. Så att jag gör ett avtal med mig själv. Jag tror precis som du säger här att det är så många som blir stressade av det. Och vi behöver göra det medvetet för oss själva. Att vi lägger undan det. Så två steg där, tänker jag.
Ja, superbra. Jag tyckte bägge var jättebra. Och det kommer jag att prova. Och jag läste något roligt häromdagen. Jag tror det var någon amerikansk bloggare. Han skrev om... och jag läste det först om periodisk fasta. Du som håller på med mat, du vet vad periodisk fasta är. Men så när jag läste en gång till så stod det periodisk mediafasta. Och det är precis som du säger här, att införa stunder utan mobilen. Men han kallar det för periodisk mediafasta. Jag tyckte det var helt samma.
Det är en lysande idé faktiskt, att jag inför det. Och framför allt om man har barn. Tänk på det. Tänk på att barnen tar ju efter vad föräldrarna gör. Och du kan inte komma och begära att dina barn ska lägga undan mobiltelefonen om du själv sitter och fifflar med den. Så jag tror att det är väldigt viktigt att hela familjen fattar sådana beslut och lägger undan dem.
Ja, men det handlar säkert, som du säger, om det som bestämmer sig. Bli medveten, bestämma sig och sen införa någon form av regler. Det låter jättetråkigt kanske, men jag tror det är så man får göra. Jättebra. Suveränt. Och nästa tanke jag har, det är att jag har en känsla av att aldrig hinna det jag vill hinna. Och det sånt kan stressa mig. Så får jag en dag, jag är ju fotograf, och så får jag en dag där jag inte har uppdrag och tycker att åh, vad skönt, en ledig dag. Men jag kan nästan, om jag sticker ut och cyklar eller gör något, så kan jag tänka att men jag skulle ju kunna ha gjort det här, och jag skulle kunna ha marknadsfört det här, och jag skulle kunna ha gjort det blogginlägget, och jag skulle kunna. Så på något sätt då har man någon känsla av att man aldrig kommer i kapp, och man skulle hela tiden kunna ha gjort ännu mer saker än man gör. Är det också något du känner igen ifrån ditt jobb, att folk känner så? Att man aldrig blir klar liksom?
Absolut, visst är det så. Och då måste jag fråga, men du är egenföretagare också, eller hur?
Ja, precis.
Ja. Och det svåra är när man arbetar som egenföretagare eller som studenter också. Alltså att man har aldrig egentligen någon fritid. Så För precis som du säger, jag skulle alltid kunna hinna göra lite mer. Och där, jag tror att det är precis samma sak som där som med mobiltelefonen. Man måste bestämma sina arbetsdagar. Framförallt när man har ett eget företag som man sköter om. Jag brukar göra så att när jag jobbar med människor som är väldigt stressade över sitt arbete, att de får själva göra upp, de får använda sig av ett papper där de skriver upp i en tabell alla timmar på dygnet, alltså från 0 till 24. Och visst blir det så, från 0 till 24, så är det något som måste jag tänka. Men dygnets alla timmar i alla fall.
Ja, ja.
Och varje gång man under ett dygn kommer att tänka på sitt arbete. Om det är det att man läser ett mejl, man besvarar ett jobbsamtal eller precis det här som du pratar om, att man tänker på sitt arbete. Då ska man sätta ett kryss i på den där timmen. Om man gör det då. Jag menar, klockan 8 på kvällen så besvarade jag ett mejl. Då sätter man ett kryss på klockan 20.00. Och så vidare. För vad som händer då är att man får, när man tittar på det här pappret sen efteråt, så får man en överblick av hur många timmar om dygnet jag faktiskt tänker på mitt arbete. För när jag tänker på mitt arbete, eller när jag läser mina mejl, eller när jag tänker att jag borde göra det här, då jobbar jag. Det är precis det jag gör. Jag lägger ner, jag har ingen fritid där, utan jag jobbar. För fritid är ju precis som din namn säger, fritid. Tid när jag inte är jagad av såna här tankar. När du har det pappret framför dig så får du en överblick och kan börja se att hoppsan, oj, så här många gånger under dygnet tänker jag på mitt arbete. Och jag lovar dig att de flesta människorna kommer inte hamna på 8 timmar. Utan det är ganska många andra timmar. Så, och det här är även precis som när vi pratar om telefonen, att man måste börja göra aktiva val. Att faktiskt bestämma sig för att nej, nu lägger jag undan mobiltelefonen. Eller nej, nu har jag slutat arbeta. Nu kommer jag inte besvara något sådana här samtal eller liknande. Eller den här dagen kryssar jag för i min kalender för att den här dagen ska jag ägna mig åt min familj, mina vänner. Eller vad det är för någonting. Det är ganska skrämmande egentligen att vi behöver öva oss på såna här saker. Idag är det så att vi måste bestämma oss och sen får vi öva oss på att ha lediga tankar och ett fri tid.
Ja, det var också en smart råd. Och jag ser att många av dina saker är väldigt konkreta och det tror jag är det enda som hjälper. Att man verkligen är handfast och konkret med sakerna.
Ja. Jo, men då vet du vad, särskilt när det handlar om stress. Då måste man ha väldigt konkreta verktyg. För det här går inte att gå in och prata om flummigt. Eller något flummigt, komma med några klämkäcka råd eller liknande. Utan när det handlar om stress så måste du vara väldigt handfast. Det måste vara enkla verktyg, handfasta verktyg. Någonting som jag lätt kan göra. För att annars kommer jag bara lägga det åt sidan för jag hinner inte. Eller jag är för stressad. Eller vad det nu är.
Ja.
Och därför är man, men hela tiden också tänka, har du ett sånt här papper framför dig och du ser att oj vad mycket tid jag har lagt ner på mitt arbete, då kommer du troligtvis att försöka göra någonting åt det. Och bestämma de här tidpunkterna när du har lediga tankar och fri tid.
Ja, jag är supersmart det också. Det enda jag blev mörkrädd av, det var hur mitt papper skulle se ut, men det är en helt annan sak. Jag tror jag är ganska bra på att inte jobba på kvällar till exempel och sånt och helger, förutom när det är bröllop. Men just tankarna har jag svårare att liksom stoppa. De har man svårare att styra också. Det är lättare att koppla bort till andra saker. Men jättebra råd för att göra det väldigt, väldigt tydligt för sig själv.
Ja, men visst, och visst är det många gånger så. Men både du och jag, vänner, har ju jobb som är lätt att blanda ihop med sin egen med sitt fritidsintresse. För att det är så roligt. Och man brinner för det man gör. Och därför så kan man gärna göra hur mycket som helst av det. Jag menar, du förstår hur jag har. Jag jobbar med att hjälpa människor. Det är ju bland det roligaste som finns.
Mm.
Så att skulle jag kunna få, så skulle jag säkert kunna jobba hur många timmar som helst om dygnet. Men om jag gör det, så kommer jag glömma bort att man behöver vila även om man har roligt. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Att när man har det roligt, så behöver man återhämtning också. Har man ett arbete som är ens hobby eller fritidsintresse också, så måste man ändå se till att man får lediga tankar och fritid från sitt arbete. Även om det är hur roligt man har. Det är jätteviktigt. Annars är det springer man, även om man springer med ett leende, så springer man rakt in i väggen till slut.
Mm. Ja, det var intressant att du sa det. För ibland så hör man säga att ja, men det är positiv stress och det är helt ofarligt. Men, men det är såklart inte det. Till slut så kan det bli för mycket även om det är kul.
Ja, absolut. För det handlar, jag menar, är det ett arbete, så är det ändå någon form av prestation.
Mm.
Och när vi kommer till prestationen, så måste vi vila oss ifrån det. Det är jätteviktigt.
Kanon.
Mm.
En annan punkt som jag har här handlar om självkänsla. Den vet jag inte om den är exakt ifrån mig själv, men kanske någonstans. Är det inte så ofta att stress kan bero på dålig självkänsla och att man inte tycker att man duger till och att man hela tiden vill bli bättre? Möjligtvis så kan jag, alltså jag har säkert dålig självkänsla och dålig självförtroende någonstans i botten, men med åren så har, tror jag, den har blivit bättre. Men jag brukar ha någonting som jag kallar prestationsstress, att jag, och det är lite grann det här också, att man aldrig tycker att, eller man vill bli bättre och har för höga mål kanske. Är det också någonting som är vanligt, alltså dålig självkänsla eller för höga mål?
Ja, men du, jag tycker du sätter väldigt bra fingret på vad mångt och mycket det handlar om. Nu har vi ju pratat om arbete för att det är så roligt. Men det är klart att många av oss arbetar ju också för att vi, ja, vi vill bevisa vårt eget värde genom vår prestation. Och vi har, jag menar också det här, nu ska vi inte bara prata om egenföretagare, för att det är ju, det är väldigt många människor som jobbar hur mycket som helst, även när de är anställda. Och ja, man vill göra bra ifrån sig, och det kan, precis som du säger, bottna i att man inte känner att man har det värdet om man inte jobbar ordentligt. Så om man säger så här, man brukar ju skilja på självkänsla och självförtroende. Och en självkänsla handlar ju om det värdet jag känner att jag har som människa och individ. Och det värdet, har jag en god självkänsla, så står det värdet fast även om jag inte har ett arbete. Skulle jag bli av med mitt företag eller skulle jag bli av med det jag gör, så känner jag mig ändå som en väldigt värdefull individ. Självförtroende, det handlar ju om prestation. Det handlar om det jag gör. Och det är det här oftast vi människor, vi bygger upp vårt självförtroende. För det är det lättaste att bygga på. Men vi glömmer bort värdet, självkänslan som är bakom. Och det är ju väldigt många människor som man kan säga att en stress kan bottna i.
Och hur ökar man på sin självkänsla? Går det att svara kort på?
Nej, vet du vad?
Då är vi inne på något helt annat.
Ja.
Det tar lite längre tid.
Ja, men vet du vad? Det är så spännande. För att det är ofta en fråga jag får när jag blir intervjuad av journalister. Så är det ofta en fråga. Hur ska man göra för att öka på sin självkänsla? Och jag vet att det är många coacher som har jättebra svar på det. Men jag säger, det finns ingen riktigt bra svar på det. Det är mitt svar. Därför att det är så individuellt. Jag skulle säga att ett sätt är ju att faktiskt att gå i samtalsterapi som jag jobbar med. Och jobba med och se till vad beror det på att jag inte ger mig själv, att jag inte ger mig själv det här värdet. Och utifrån sen det perspektivet, när jag vet att det handlar om, kunna jobba mer med det. Men Att känna en empati och en medkänsla för sig själv är ju någonting som är själva grunden, tycker jag, i mångt och mycket till en god självkänsla. Och då menar jag att en empati är ju, jag menar, du kan känna empati och förståelse och medkänsla för dina människor omkring dig. Du stöttar dem, du coachar dem, du peppar dem när det går dåligt för dem, eller du uppmuntrar dem att gå vidare. Men oftast är vi ganska dåliga på att göra det mot oss själva. Vi har inte den empatin och förståelsen, medkänslan och kanske till och med förlåtelsen när det inte går bra för oss. Och där tror jag någonting man måste börja jobba med. Att bli lite mer peppande, bli lite mer coachande och empatisk mot sig själv. För att kunna få sin självkänsla, sitt värde som människa att växa. Men hur och exakt, där har jag inte riktigt så bra knep, för att det är så pass individuellt.
Det är förståeligt. Mm. Men alltså, det som du säger, alltså, ofta så behandlar man sig själv på ett sånt sätt som man aldrig skulle behandla någon annan på något sätt. Det blir så fel. Andra kan, som du säger, man kan stötta dem och man kan kursa dem.
Ja.
Men sig själv är man ofta väldigt kritisk mot och nästan man själv är på.
Det ligger någonting också i vår kultur i det. Det är ganska spännande det här när man pratar om att, eller när jag brukar berätta för mina klienter exempelvis att vi ska jobba med din empati för dig själv. Och då blir folk så här, nej men alltså, men det kan jag inte göra. Då kommer jag bara ligga på kökssoffan och slöa hela dagen och vara snäll mot mig själv. Men det är inte det handlar om. Utan att vara snäll mot sig själv handlar ju om att känna empati för sig själv. Det handlar ju om att man har förståelse för sig själv. Att man är inte mer än människa. Och det är på ren svenska förbannat jobbigt att vara människa. Om man snubblar och man misslyckas och det går åt skogen. Men det får man försöka ha förståelse för när det kommer till sig själv. Det är precis som du säger, att man är så duktig på att hjälpa andra, men när det kommer till en själv.
Ja, såna är vi.
Såna är vi, ja.
Det är, som du säger, det är inte enkelt att vara människa. Och ingen utbildning på man heller. I alla fall inte som
nej, precis. Det har du helt rätt i.
Jag funderar på det här med när man väl har blivit stressad nu, alltså min stressnivå går upp och ner, och det gör det väl för de flesta andra också. Och ibland så är man ju, man känner att man har en hög stressnivå, eller man är stressad och man blir ännu mer stressad av nästan ingenting. Man kanske börjar få lite kortskubin och man märker att det här är inte bra. Har du några konkreta råd då? Vad gör man när stressnivån är som högst och man känner att nej, det är inte bra? Eller kanske omgivningen märker att det är inte bra. Vad kan man göra då?
Ja, då är det
ett djupt andetag kanske.
Ja, när det har gått så långt att du börjar känna att du blir påverkad av, alltså att andra märker av din stress och det här. Du tar ju upp flera symptom när du beskriver det här. Och när jag säger symptom så menar jag symptom på stressen. Och då börjar vi prata om att stressen inte längre är bra. Alltså om man säger så här, vi människor är ju, vi är gjorda för att hantera stress. Vi är jättebra på det. Vår kropp ska kunna hantera stress. Men det är bristen på återhämtning. Det är det som blir farligt. Och när det går så långt att du börjar bli irriterad på din omgivning. Du blir mer och mer känslig för stress. Och folk omkring dig börjar reagera. Då är det dags att dra ur kontakten. Ja, då är det viktigt att du tar en timeout på något sätt och faktiskt ge dig själv någon form av återhämtning. Att ta en ledig dag där du inte gör någonting. Meditera, gå en yogakurs. Gå och prata med någon. För att få den här fria tiden, lediga tankarna. För när det har gått så långt att det börjar märkas så tydligt, då mår du inte bra. Och då är det inte okej. Och time out.
Time out. Mm. Det är sant. Mm. Och det är säkert så att många känner att... man kanske ibland inte ens märker det själv. Men ofta är man väldigt så att medveten om
ja.
Då börjar vi.
Nej, men jag tänker så här. Det är, som du säger, du säger något jätteviktigt. Att många kanske känner det här redan. Många är där. Och det är det som är så... obehagligt tycker jag att vi människor går runt och tror att vi är någon form av superhjältar. Som tror att vi ska kunna hantera hur mycket stress som helst. Men vi har fortfarande stenålders hjärnor och de fungerar inte om de inte får återhämtning. Så att nej, sluta upp med att vara en superhjälte och inse att man inte är mer en människa. Så att man faktiskt behöver vila och koppla av. Mm.
Mm. Om vi nu ska börja titta då kanske på verktyg och sånt här. Vi säger nu att man har lyckats att bryta lite vanor med mobilen och sånt här. Hur, har du några råd och tips kring hur man får nya vanor att bli permanenta? För det är väl ofta ett problem att man lätt halkar tillbaks. För jag har varit bättre på att använda eller inte använda mobilen än vad jag är nu. Så att hur får man, har du något knep där hur man får nya vanor att bli permanenta?
När det gäller att skapa nya, sunda, goda, bra vanor så tror jag att det är en väldigt viktig sak att komma ihåg. Det är att man ska ta en sak i taget. Du ska inte sätta igång och göra allt på en gång, vilket vi många oftast gör. Att vi beslutar oss för att nej, nu ska jag börja ett nytt liv. Nu börjar mitt stressfria liv imorgon. Och så lägger vi om det mesta i vårt liv. Och så funkar det inte för oss. Utan vi behöver, för att befästa den här vanan, så behöver vi göra en sak i taget. Och inte sätta ett för allt för stort mål. Utan kanske, har du bestämt exempelvis att det här med mobilen, det är en bra grej, det ska jag lära mig. Då börjar du med kanske att se att, ja, men hur vill jag ha det om 3 månader? Ja, men okej, om 3 månader kanske jag bestämmer mig för att då ska jag ha, vad kan det vara, alla kvällar mobilfria. Eller åtminstone 3 kvällar i veckan mobilfria. Ja, men om du börjar så bra, då tar du och delar det med 3. Det vill säga att du tar 1 kväll i veckan. Och så börjar du att fokusera på den kvällen i veckan. Och när du känner att du hanterar det, då lägger du på en till kväll. Och så efter ytterligare några veckor så lägger du på en kväll. Och det här är väldigt viktigt. För att vi fungerar på ett väldigt... vår hjärna har en förmåga att koppla bort det logiska tänkandet när vi har för höga mål. Och det här är ganska intressant tycker jag. För att vi har ju alltid hört av alla vad ska man säga, folk som pratar om självförverkligande och mental träning och liknande. Man ska tänka högt, man ska affirmera sina höga mål och liknande. Men problemet är att när vi har höga mål, då är det den här lilla delen av hjärnan som man kallar för reptilhjärnan, amygdala. Den slår på när man har ett alldeles för högt mål. Och vad gör den? Jo, den kidnappar resurser från det logiska tänkandet. Och istället så handlar vi mera... vi vill gärna fly från det här. Eller vi slåss mot det genom att argumentera. Nej, men inte idag. Nej, men idag så har jag faktiskt inte tid. Jag måste ju ha telefonen på. För nu kan de ju ringa från det här. Och så vidare. Så att man behöver bryta ner det, göra mindre mål, delmål, och jobba mer långsiktigt och tänka att men det tar ungefär 3 månader att befästa en vana. Så att ja, då ger jag mig själv den här tiden. Och efter 3 månader då vet man ju att men nu är det ju en ny vana. Det är jätteroligt. Det är roligt att jobba med mål. Det är också ganska konkret sådär.
Ja, men det tror jag, det var jättesmart att inte gå på för många nya vanor samtidigt, utan ta en sak i taget och låta det få ta sin tid. Det är när man går på nästa.
Ja, men precis. Mm. Jag kan tänka som en maratonlöpare. Man börjar långsamt för att åka hela vägen. Jag brukar tjata om.
Mm. Ja. Ja, intressant. Helt klart. Du har varit inne och nämnt just det här med att det är viktigt att ha kul och ha roligt. Hur viktigt är det att vi har kul?
När vi skapar när vi gör nya mål, eller vad tänker du på?
Jag tänker i livet i stort faktiskt. Ja. Och kanske kopplat till stress det också. Hur viktigt är det att vi inte missar stunder och dagar av saker vi tycker är kul? Är det viktigt att liksom ha de dagarna också?
Ja, oj. Men tänk om vi inte hade kul.
Mm. Precis. Och är det inte ofta så att man missar de dagarna när man tycker att man inte hinner med det man ska hinna? Så gör man en massa andra saker och så missar man just det här att göra saker som man tycker är kul och som man mår bra av.
Jo, men där säger du någonting väldigt, väldigt viktigt. Att när man är så stressad som många av oss är, så glömmer man bort den just av stunden.
Mm.
Att det oftast man kan... jag menar, om jag skulle nu, när jag sitter här i Dalälven och har den fantastiska naturen omkring mig och magiska Dalarna liksom i sin all svenska natur... om jag inte skulle kunna njuta av det ögonblicket. För troligen så skulle jag, om jag var stressad, så skulle jag sitta och tänka att oj, undrar nästa gång jag kan komma hit i Dalarna och njuta igen. Eller, och då skulle jag tappa själva ögonblicket. Du har ju väldigt rätt i det du säger där. Att vi är många som faktiskt är så fokuserade med tankarna i framtiden eller med det som har hänt, att vi glömmer bort att vara just i det här ögonblicket.
Mm.
Och kunna njuta av just det här, den här stunden, utan att tänka på vad som händer imorgon.
Och då kommer vi osökt in på det du också har nämnt innan, det här med mindfulness och yoga. Jag tycker själv det är spännande. Jag småfuskar lite med båda sakerna.
Ja.
Men du som är liksom utbildad inom det här och så, vad är fördelarna för de som kanske inte har börjat att nosa på det här ännu? Vad är fördelar, vad är vinsterna med mindfulness som det pratas så mycket om idag?
Ja, men visst är det spännande det här med mindfulness, hur det bara har vuxit. För 10 år sedan var det inte många människor som hade hört talas om mindfulness. Och idag kan du hitta det på vårdcentraler, du kan hitta det i näringslivet och i skolor. För det forskas jättemycket kring mindfulness idag. Och det tycker jag är spännande.
Mm.
För fördelarna som du säger med att använda det här är ju... Om jag vänder på det, om vi säger så här. Vad är nackdelarna med att inte utöva mindfulness och yoga eller någon form av avkoppling eller medveten närvaro och liknande? Ja, det är att du blir sjuk av stress. Om det inte är så att du är väldigt duktig på att ligga på sofflocket emellanåt och bara koppla av. Men idag så lever vi i ett sånt samhälle som pockar på vår uppmärksamhet i princip hela tiden. Vi blir så informationsstressade och det här gör saker med vår hjärna. Vad mindfulness, om jag får ta just specifikt det till att börja med, gör med oss är att det hjälper oss att koppla bort den här stressen och bara vara i nuet. Och det är så otroligt intressant att vi måste lära oss det här.
Mm.
Att vi har kommit så långt, vi människor, i vår stress. Att vi måste lära oss att koppla av och njuta av ögonblicket. Det kan man inte tro att det är sant.
Nej, det är skrämmande.
Det är skrämmande.
Mm.
Det här, att njuta av ögonblicket, att stanna upp. Vara här och nu, det är någonting som vi har glömt bort hur man gör. Och jag jobbar väldigt mycket med ungdomar, har jag förmånen att göra. Och många gånger för dem. Jag menar, de har sina studier, men de har inte bara sina studier, utan de har även jättestor press på sig. Att de ska vara på ett visst sätt, att de ska se ut på ett visst sätt, och sen så ska de då göra massor med saker. Och det här är, det är en sån enorm stress för dem att de faktiskt inte ens kan stanna upp och vara nöjda med att sitta en kväll och titta ut över vattnet eller att bara vara min kompis eller någonting. Utan hela tiden så är det nästa steg. Vad ska jag göra sen? Och vad ska jag göra till helgen? Och vad ska jag göra efter studenten? Och vad ska jag göra när jag har varit i USA? Och vad ska jag...
Ja, det är hemskt. Jag har en tjej som jag känner här från orten som gick i väggen i 20-årsåldern. Alltså man tror inte det är sant att man kan bli utbränd i så unga år. Och det är väl så att kroppen, när kroppen skapades för vad det nu är 10 000 år sedan, så alltså de här mobiltelefonerna, det har all den här tekniken och informationsflödet har ju kommit så snabbt in på oss, och våra kroppar är ju inte byggda för det. Så det är inte konstigt att det blir en massa konstigheter. Och de unga tar ju till sig att det här är kanske ännu snabbare än vi gamlingar gör.
Så
det är en jätterisk för de unga också. Man tror att man är tål mycket som helst bara för man är ung, men så är det ju bevisligen inte.
Nej, verkligen inte. Och de har ju många gånger de har ju en annan form av stress än vad vi vuxna har. Men de kanske inte behöver tänka på att jag blir jagad av ekonomi eller betala räkningar och sådana saker. Men de har ju istället den här stressen att man måste se ut på ett speciellt sätt och bete sig och ha vissa kläder. Och så ska man gärna hinna med att komma ut med en bok och spela in en skiva och bli jätteberömd bloggare eller någonting sånt. Och nu raljerar jag över det, men den finns där. Rädslan för att vara en medelmåtta idag. Och det är också en jättestor stress.
Jo, det här med mindfulness och yoga, om det är någon som inte har börjat att kika på det, så kanske jag kan göra reklam för dig. För du, om inte jag minns fel, är det den sajten som heter den stresscoachen.nu?
Det stämmer. Ja.
Är det där det finns mindfulnessövningar som man kan prova på?
Jajamensan, det finns faktiskt både och på båda mina bloggar just nu. Så både på stresscoachen.nu och på mariahelander.se. Det finns gratis och jag tycker att det är så viktigt att vi får tillgång till de här redskapen. Unga och gamla, fattiga eller om man har pengar liksom. Men att det ska finnas lättillgängligt. Och det är därför jag har valt att lägga ut då en hel del gratis mindfulness-övningar. Men man kan prova på.
Precis. Så den som vill känna sig lite nyfiken på det kan, och jag ska länka också i samband med att jag lägger ut intervjun, så länkar jag till de här sidorna också. För det är lätt att hitta för den som vill pröva på.
Ja, jättebra. Ja.
Mer verktyg. Alltså jag är ju väldigt intresserad av mat och kost, såklart. Så det förstår jag att du också är. Du har en rätt så ny bok som du har skrivit ihop med, vad heter hon?
Katrin Schick.
Ja, som heter Äta sig i balans, heter den så?
Äta i balans heter den boken. Det stämmer.
Så vad är dina tankar kring, om det går att säga kort, kring kost?
Hur ska vi äta?
För att vara i balans.
Ja, för att vara i balans. Mm. Jag tror så här. Alltså, du och jag har ju redan pratat lite om det här. Att vi människor egentligen inte är byggda för den här stressen som vi har idag. Och jag tror lite grann att det är samma sak när det kommer till kosten. Att vi människor är nog egentligen inte byggda för att äta mycket av det vi äter idag. De här snabba kolhydraterna som vi proppar i oss, eller så mycket socker som vi äter och vetemjöl, gluten och allt det här. Så att när det kommer till kost så tänker jag nog att det är bra att äta så art är eget som möjligt. Det vill säga, hur åt vi ursprungligen? Och egentligen tror jag också så här att det viktiga är att man inte sätter igång och stressar vad det gäller maten också. Så att man får en hälsostress och bara, åh hjälp, nu ska jag sluta med att äta socker också. Utan är det så att du känner ändå att du har en kropp som fungerar bra, du har inte ont någonstans, magen klarar av att äta det du stoppar i dig, ja men se till då kanske då att försöka äta 80% bra mat. Så kan du slarva 20%.
Smart.
Ja, men faktiskt, jag tror att vi klarar av väldigt mycket. Det gör våra kroppar. Håller man en någorlunda stadig diet med, alltså, eller inte diet, jag tycker inte om ordet diet, men om man äter någorlunda vettigt och arteget, som Anna Hallén brukar kalla det för, så då tror jag att man kommer långt på 80%.
Ja, det är lite smart det tycker jag. Ofta är det så att man vill gå all the way och så slupar man istället. Så att man kanske, det här 80-20 är ju en ganska smart grej. Att man faktiskt kan få unna sig lite också. Inte behöver, om man nu tycker att man får offra någonting så behöver man inte offra det alla dagar.
Men precis. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt. Sen är det klart att har man ont någonstans eller magen som krånglar, då kanske man behöver ta och fundera över vad det är man stoppar i sig. Men även
under de 20% kanske.
Ja, men precis.
Jo, det är klart, det är väldigt individuellt. Men det tycker jag att det kan vara ett smart sätt att tänka.
Så vad det kommer till, ja, jag vet inte om jag besvarade den frågan, men när det kommer till just den här boken då, Ät i balans, så har vi ju dels har vi försökt att ha så mycket naturlig mat som möjligt i den boken. Och vi har inte mycket socker i matlagningen, även när det kommer till de här sötsakerna som man kanske vill unna sig ibland. Vi har heller ingen glutenprodukter överhuvudtaget och heller inga mjölkprodukter. Alltså komjölksprodukter ska jag säga. För det är så många idag som inte mår bra av komjölk. Så då har vi försökt att visa att det går ju alldeles utmärkt att laga mat utan de här mejeriprodukterna. Och istället så kan man ha lite getost ibland om man känner att man vill unna sig lite ost i matlagningen och så. Så det brukar de flesta människor klara av att hantera bättre kroppen.
Ja, men det låter intressant. Och vi kan väl avslöja redan nu att du har varit så snäll och låtit mig lotta ut sen en av de här böckerna. Ja. Eller en bok utav den här nyaste.
Ja,
men det är supersnällt.
Ja. Superroligt. Ja.
Vad tänker jag på mer? Alltså det var lite sen om kort och vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det. Vi ska börja och runda av faktiskt. Det har varit så mycket matnyttigt och jag tror att vi har fått någon form av röd tråd där, så vi har kommit till lite råd och tips här på slutet också. Men du har något intressant som, jag ska inte säga att jag har fördjupat mig i det jättemycket, men du har något projekt du kallar Mitt bästa jag, och jag såg här att du ska börja en ny period här ganska snart, så varför inte passa på och berätta lite kort om vad det är och göra lite reklam för det, tycker jag. Jag tycker det är jättespännande.
Åh, vad roligt. Åh, vet du vad? Det här tycker jag också är jättespännande. Och mitt bästa jag, vad det handlar om. Jag kan bara kort berätta att en gång i tiden så även om jag jobbade mycket med att hjälpa andra människor, så var jag själv jättestressad. Och jag åt fel och jag hann aldrig röra på mig. Och precis som det som vi pratade om i början, att man är så duktig på att hjälpa andra och vara schyssta mot andra, men sig själv är man inte bra mot. Så att jag bestämde mig för att ge mig själv i present mitt bästa jag. Det vill säga att jag hade en tanke om att jag kan vara mitt bästa jag. Om jag bara får rätt mat, om jag rör på mig på rätt sätt och ger mig själv tillräckligt med avkoppling och återhämtning, då kommer jag må alldeles utmärkt och vara mitt bästa jag. Så då gav jag mig själv 100 dagar och så valde jag att använda alla de här verktygen som jag använde för att hjälpa andra människor, fast på mig själv. Och det var ju en jättehäftig resa. Helt plötsligt så började jag upptäcka att, men herregud, är det så här man ska må när man mår bra? Det låter helt galet, men det var faktiskt precis så jag kände. Alltså, och så tänkte man så här, men vi människor, vi vet inte om hur det är att må bra. Vi vet inte hur det ska kännas när vi är avkopplade och när magen känns lugn och när man känner sig stark och full av energi. Det är vad jag skulle kalla för, det är att vara sitt bästa jag. Så vad jag gör nu på bloggen, och jag kommer att starta igång den 2 juni, är alltså 100 dagar som man satsar av sin egen tid till att bli sitt bästa jag. Och det jag ger coaching, jag ger verktyg till att använda, men det är inget andra linjer. Men jag hjälper, så man får de här verktygen som man använder som coach eller som terapeut, får man gratis på bloggen och för att kunna jobba med sig själv.
Okay.
Och jag har även Facebookgrupp och liknande som är en fantastisk grupp som där man peppar varandra istället för att komma med pekpinnar. Det är nog den enda gruppen jag har mött där man inte har en speciell diet eller en speciell träningsform. Utan vi har allt där i. Allt från LCH-sare till kaloribantare och allt möjligt. Och alla liksom bara där för att peppa varandra.
Vad härligt det låter.
Ja, så häng på om du vill hitta ditt bästa jag. 100 dagar, det kan ju vara värt att satsa.
Ja, absolut. Det låter superspännande tycker jag. Jag ska kolla på det själv också.
Ja.
Och jag ska också lägga ut länk för de som blir nyfikna på det här nu. Jag tycker det låter superkul.
Ja, okay.
Och just det här som du säger att man knappt vet idag hur det känns som att vara bra. Det är ju galet. Så det är själv nog att gå och haka på det här.
Ja. Ja.
Nu ska du få något att bita i.
Oh, wow.
Ja, precis. Som om du inte har fått det nog så ska du få det. Nu ska du få ge dina tre bästa livsråd. Och det behöver inte handla om, det kan handla om precis vad som helst. Alltså mat, tankar, vad som helst. Har du tre sköna tips till oss vilsna människor här ute som vi kan ha nytta av? Tre bästa livsråden, alltså det kan vara hur enkelt och hur avancerat som helst.
Ja, absolut. Visst har jag det. Då skulle jag vilja säga att ett livsråd är att försöka att söka efter det stora i människor som du möter omkring dig. För det är någonting man kan ha väldigt stor glädje av. Att, det vill säga att det... Nu pratar vi liksom inte bara om det goda, positiva i människor man möter, utan det stora som faktiskt finns i alla människor. Och jag tror att man handlar om att man försöker se nyfikenhet när man träffar människor. Det är faktiskt ett livsråd som jag tror många kan ha glädje av. Ett annat livsråd också som jag tror är viktigt är att alltid söka efter den här fritiden. Att försöka hitta tid som är helt fri från prestation. Där du har möjlighet att bara kunna koppla av och vara dig själv och jobba på ditt eget värde, din självkänsla. Det tredje livsrådet är att försöka söka efter de här ögonblicken där du kan vara medveten. När du skapar en närvaro mitt i vardagen. Och det kan vara genom att bara dra ett andetag eller genom att använda dina sinnen för att vara uppleva någonting du äter eller någonting du luktar på eller när du smeka ditt barns kind eller någonting. Att vara, att öva sig att vara medvetet närvarande. Det är nog det viktigaste livsrådet jag kan ge.
Mm.
Öva sig medvetet närvaro.
Mm. Ja, men det är också viktigt. För jag tycker ibland när man gör saker så är inte tankarna där. Utan de är någon annanstans.
Mm. Mm.
Så det tror jag också är jätteviktigt att vara där. Alltså om det så är att stå och diska. Att man på något sätt är här och gör det. Och inte är hela tiden någon annanstans. Liksom. Jag tror att det är bra för tankarna. Och samma som du säger när man sitter och äter. Att man verkligen försöker känna vad maten smakar istället för att vara någon annanstans med tanken.
Ja, men precis.
Och bara sleva i sig. Liksom. Så tycker jag är jättebra råd.
Det är, och det kan bli en av de största investeringarna i ens egen hälsa.
Mm.
Att faktiskt bara arbeta med att försöka vara mer närvarande och nya. För då sänker du också din stressnivå.
Ja.
Och det är en jättebra investering i hälsan.
Ja. Tre superbra råd.
Mm.
Toppen. Nu, jag har varit inne på dina länkar så här, men vilka, var hittar man dig på nätet? Du, ska vi ta dem en gång till så får vi med dem. Vad har du för olika adresser som man kan nå dig? Eller?
Där man hittar mig, det är där jag är mest närvarande, det vill säga det är dagligen som jag brukar blogga.
Mm.
Jag lägger någonting i alla fall, nu är det på mariahelander.se.
Ja.
Mm-hmm. Där finns det även kontaktuppgifter eller så. Om det är så att man vill nå mig av någon kommer man anledning ställa nya frågor eller ja, det man kan behöva.
Mm-hmm.
Och så har jag även då även en annan blogg som är mer fokuserad kring stress. Och det är stresscoachen.nu.
Ja,
och där finns det ganska många konkreta verktyg också kring hur man arbetar med sin egen stress och olika tekniker och annat spännande som man kan behöva prova på.
Ja, men det är toppen. Mm. Och då gissar jag på de här, kanske särskilt med det här landet, eller på båda så finns det också länkar sen om man vill följa dig kanske på, vad vet jag, Instagram och, och Facebook och sådär.
Ja, absolut. Mm. Det gör det.
Superkul.
Mm.
Toppen.
Ja.
Och så tackar jag dig igen för att du ger oss en bok som jag kan låta ut.
Självklart.
Det är väl lite reklam.
Det är väl jätteroligt.
Mm. Mm. Nu ska du få kasta dig i Klarälven igen eller vad du ska göra.
Ja.
Kvällsdopp. Har du badat förresten?
Ja men självklart.
Ja, och det är 10 grader. Eller?
Jag har faktiskt inte tagit reda på det. Men det gjorde väldigt ont.
Ett tecken.
Ja, så det var nog snarare dopp än bad. Kan
jag ja, men det känns också riskande efteråt. Men tusen tack. Tusen tack Maria. Du har så mycket klokt att säga. Så jag ringer säkert upp dig om ett tag igen. Om vi får in.
Du är varmt välkommen att göra det.
Så, tusen tack för att du ställde upp.
Ja. Men vad
roligt. Ha det supergott framöver.
Ja, detsamma. Detsamma. Ja. Tack.
Mm, tack. Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you. Welcome back and have fun.